tänkte vi skulle börja idag med att läsa från en betraktelsebok som finns av Martin Luther. Den heter Gläd dig du kristen, dagliga betraktelser av Martin Luther, utgivet av ett förlag som heter Arthos förlag i Sverige. Den här utgåvan är från 2012, så inte så länge sedan den trycktes. Och den är baserad på en äldre utgåva, så det är lite gammalmodig svenska. Översättningen är kanske en 80-100 år gammal svenska. Men det är korta betraktelser, väldigt överkomligt för varje dag i kyrkoåret. Och den följer kyrkoårets kalender. Så efter första söndag i trefaldighet, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, lördag och så vidare. Istället för att följa datum. Men det finns för varje dag i året en liten betraktelse som baserar sig på en bibeltext. Martin Luther själv, han skrev inga betraktelseböcker, han skrev inga andagsböcker. Men det är då människor som har plockat ut från hans predikningar eller några av hans andra skrifter, små stycken som de har satt ihop och att passa i en sån här betraktelsebok. En väldigt fin bok, så det kan man rekommendera att köpa om man är på utkik efter någonting som man har att läsa varje dag. Har man 5 minuter ledig så hinner man med en sån här betraktelse. Så jag tänkte vi skulle läsa dagens betraktelse, som är inledningen då till den stilla veckan. Och temat för den här söndagen, det är den korsfäste hos Martin Luther. Det är palmsöndagen. Och bibelstället är Johannes 18, vers 37. Där står det: Då sade Pilatus till honom: Så är du dock en konung. Jesus svarade: Du säger det själv att jag är en konung. Ja, därtill är jag född och därtill har jag kommit i världen, att jag skall vittna för sanningen. Var och en som är av sanningen, han hör min röst. Amen. Kristus, konungen, lämnade liv och gods, kroppen och allt annat i sticket. Du må veta och besinna att det sker därför att hans rike inte är av denna världen. Här på jorden skall du ej njuta av din kristna tro för att ha fullt upp av allt och intet sakna. Ty se på denne konung, Herren Jesus själv, hur det går honom. Vilken prakt kan han föra? På vad sätt har han goda dagar? Hur blir han ärad? Inte sant, för honom gäller det endast att lida, bespottas, hånas och till sist dö en smädefull död. Ett enda stycke rike har han, var i han regerar. Men bara hos ganska få människor, nämligen detta att han vittnar om sanningen, det är genom det heliga evangelium. Genom evangelium ger han den heliga ande i hjärtat, förlåter synderna och skänker hoppet om det eviga livet. Men allt detta förblir inom ordet och tron. Man ser det inte, man tar inte på det, det är ej för handen. Utom i hoppet. Den som känner till denne konungs och hans konungarikes väsen och art, han ger sig villigt in under korset. Ty han inte bara vet att det så har gått hans herre Kristus, den evige konungen, och är därför villig och beredd till att lida, enär tjänaren inte skall vara för mer än hans herre, utan han fattar också om den trösten att om man här måste lida, så skall fröjd och härlighet råda där i evigheten. Detta gör de kristna modiga, också mitt i anfäktning och nöd. Amen. En kort betraktelse alltså av Martin Luther för palmsöndagen. Gläd dig du kristen heter den här boken. går vi över till vårt föredrag för idag om Luthers skrifter del 7. Martin Luther, han var en mycket produktiv man. Han pratade mycket och han skrev mycket. Han hade orden i sin makt. Han hade också ett gott minne, vilket gjorde att han kunde sin bibel mycket väl och kunde citera nästan fritt från huvudet när han skrev sina skrifter. Han var alltså inte tvungen att slå upp varje bibelställe, utan han mindes det väldigt enkelt vad någonting stod i skriften. Och han var också väldigt säker i det han skrev och hur han ordlade sig. Enligt honom själv var det ofta första utkastet som hamnade i tryck. Han skrev sällan om någonting. Ofta gick det inte mer än en vecka från att han hade skrivit klart en text förrän det var tryckt av hans trogna tryckare och började spridas bland folket. Martin Luther, han har ett färgrikt och innehållsmättat språk. Han får verkligen fram sitt budskap. Han talar direkt från hjärtat eftersom det han talar om angår hans hjärta. Det handlar om kampen för det rena, klara och oförfalskade evangeliet om Jesus Kristus. I århundraden efter Luthers död blev det populärt att bedriva så kallade Lutherstudier. Teologer, pastorer, professorer och andra har ägnat större eller mindre delar av sina yrkesaktiva liv att studera Luther och försöka tolka honom och få honom att passa in i någon sorts bild som de haft eller trott sig ha om honom. Särskilt har det varit populärt att försöka smutskasta Luther och visa på de skillnader som finns mellan den omogne Luther före år 1518 och den mogne Luther som bryter med Rom och fortsätter som professor och pastor i Wittenberg. Annars är det också populärt att dra fram allt som han skrev om till exempel judarna och turken och så vidare. För andra har Lutherstudierna lett till att Luther nästan har blivit större än Bibeln. Man har upphöjt Luther väldigt mycket, lite väl mycket. Luther som kyrkofader har blivit vad de tidigare kyrkofäderna var för Martin Luther i början av hans studier. Man granskar kyrkofäderna och tar fast vid deras ord och uttryckssätt utan att gå till den säkra källan som även kyrkofäderna använde sig av, skriften själv. De läser alltså kyrkofäderna först och sen kanske går de till Bibeln. Medan det ska vara tvärtom. Man ska läsa sin bibel först. Och det var till denna klara insikt Martin Luther kom mot år 1518. Han hade själv använt sig mycket av kyrkofädernas skrifter i sin tidigare utbildning och läsning i Erfurt och i klostret. Särskilt den tidige kyrkofadern Augustinus var viktig på Luthers väg mot klarhet i frågan om rättfärdiggörelsen. Han fick alltså god hjälp av att studera de här tidiga kyrkofäderna i sin kamp mot Rom. Men det var inte tillräckligt. Till sist stod Martin Luther ändå kvar med det enda säkra sätt att arbeta med lära och tro. Det var att gå direkt till den heliga skrift. Skriften alena blev senare det lutherska kännetecknet på vad som ska avgöra i frågor om den kristna tron och läran. Och detta ska vi också hålla oss till, skriften alena. Även för många konservativa lutheraner i vår tid är detta en utmaning, det där att gå till skriften först. Då de först läser vad Martin Luther eller någon annan luthersk kyrkofader har sagt om något ämne och först sedan eventuellt försöka leta reda på svaret i Bibeln. Efter Luthers tid, efter hans död, så kom det nya generationer av lutherska pastorer och professorer vid de här universiteten. Särskilt på 1600-talet finns det väldigt många viktiga lutherska män som systematiserade Luthers lära, Bibelns lära. Och de kallas för de lutherska kyrkofäderna. De har gjort mycket viktigt för bevarandet av den här klara bibliska läran som har varit viktig helt fram till vår tid. Vi kallar dem för de lutherska kyrkofäderna. Men det är alltså en del konservativa lutheraner som upphöjer dessa för mycket över skriften. Och många lärostrider och feltolkningar har uppkommit just på grund av detta sätt att hitta svar. Vi ska inte läsa Bibeln genom de lutherska kyrkofädernas ögon eller genom de lutherska bekännelseskrifternas ögon. Tvärtom, vi ska gå rakt till vattenkällan och släcka vår törst där. Vi ska läsa Bibeln. Sedan kan vi läsa de lutherska kyrkofädernas utläggningar av Bibeln och bibliska läror på samma sätt som vi tar del av nutida pastorers och teologers bibelutläggningar, predikningar, föredrag, undervisning och så vidare. Visar det sig att vara bibeltroget kan vi ta det till hjärtat. Visar det sig vara mot Bibeln, då ska vi förkasta det. Det ska mätas mot Bibeln. Det är intressant att känna sin kyrkas historia och det är viktigt att känna den och veta vad som ligger i det att vara en lutheran och vad en luthersk kyrka är. Och vi kan vara tacksamma över att vår Herre reste upp modiga män genom historien som fasthållit det enda säkra, skriften alena. Det är därför vi håller dessa reformationsföredrag. För att visa vad vår himmelske far åstadkom genom många tappra människor på 1500-talet. Att ge evangeliet tillbaks till folket genom att låta dem få tillgång till Bibeln och kunskap att läsa den och förstå den. Lutherstudier eller reformationsstudier, det får inte ersätta bibelstudiet eller sätta sig över Bibeln. Men vi är tacksamma för det klarsyn Luther i mångt och mycket visat sig ha om lära och tro. Därför är det nyttigt att ta del av vad han har skrivit och sagt om det som angår den kristna tron. Få teologer har utlagt skriften och dens huvudsats är bättre än honom. Genom århundraden efter Luthers död, helt fram till idag, har samlingar av Luthers skrifter utkommit i olika omfattning och till olika tider. Redan medan Luther levde utgavs en första utgåva av Luthers samlade skrifter. Man förstod redan på Luthers tid hur viktigt det var allt det som Luther hade skrivit. Och sedan den tiden har olika samlingar av hans verk utkommit med jämna mellanrum. Jag väljer att dela hans skrifter in i fem delar, varav den första är hans stridsskrifter som tillkom i striderna mot påven, Zwingli, Calvin och andra. Och kanske man kan kalla det också försvarsskrifter ibland, de här stridsskrifterna. Det var ett försvar av den rena läran och tron. Och för det andra har vi hans bibelutläggningar som han gav i föreläsningssalen och bibelkommentarer som ofta kom som ett produkt av föreläsningarna, baserar sig ofta på föreläsningar. Sedan har vi Luthers predikningar från predikstolen, hans brev och hans bordssamtal. Tillsammans rör det sig om tiotusentals sidor med skrift på latin och tyska. Han skrev en del på latin och en del på tyska. Stridsskrifterna, kommentarerna och breven baserar sig på manuskript, medan föreläsningarna, predikningarna och bordsamtalen har nedtecknats av flitiga åhörare, ofta studenter vid universitetet. Idag finns ett par samlingar lutherskrifter som räknas som standardverk i lutherkretsar. Den viktigaste och som de allra flesta andra översättningar baserar sig på är den kritiska Weimar-ausgabe eller Weimar-utgåvan, förkortat WA. Denna började sammanställas redan år 1883 med avslutning så sent som år 2009. De har då letat upp massa gamla manuskript så tidigt som möjligt och sammanställa det i den här kompletta utgåvan av vad Luther har skrivit. Och denna räknas som den kompletta Luthersamlingen och innehåller inte mindre än 121 volymer med cirka 80 000 sidor. Sedan finns en rent tysk utgåva i mindre omfattning som utkom kring sekelskiftet före första världskriget, utgiven av Missouri Synodens förlag Concordia Publishing House. Denna brukar förkortas Walsh 2, efter den man som redigerade verket. Det fanns alltså först en första utgåva som Walsh redigerade, men den här andra utgåvan av Walsh, det är den som Concordia har publicerat. Den brukar ibland också kallas för St. Louis Edition, efter staden i USA var förlaget Concordia har sin verksamhet. Sedan finns av samma förlag en engelsk utgåva av Luthers skrifter. Den utkom några årtionden efter andra världskriget och den kompletteras i dessa dagar med ytterligare 20 volymer. Och dessa översätts från Weimar-Ausgabe. Och den kallas för American Edition av Luther Works. När det gäller det här Concordia Publishing House till Missouri Synoden, så har de visat sig att de har varit trogna utgivare av väldigt mycket bra litteratur. Och de här lutherska kyrkofäderna 100 åren efter Luther, de har publicerat väldigt mycket bra litteratur. Och det kan vi ta, det ska vi ta allt det som är bra som vi får därifrån Concordia. Men det också, visar också vilken slagsida de har haft i Missouri Synoden. De har haft ett väldigt fokus på kyrkofäderna. Väldigt fokus på vad har kyrkofäderna sagt, vad har Luther sagt, vad har Kemnitz sagt och så vidare. Så vill man ha biblisk litteratur, då går man inte till Concordia utan då går man till Northwestern Publishing House som hör till Wisconsin Synoden, som är den kyrka vi har kyrkogemenskap med. Så Concordia, de är jättebra på det som har med reformationshistoria att göra. Vill man ha grundlig biblisk undervisning på engelska, då ska man gå till Northwestern Publishing House. Så är det sagt. Också på svenska har det genom åren funnits skrifter av Luther. Särskilt utgåvor av Luthers kyrkopostilla och huspostilla har varit vanliga i svenskspråkiga hem. Sedan har betraktelseböcker som baserar sig på ett urval av Luthers skrifter funnits tillgängliga på svenska. Det har funnits tider då Luthers postillo har blivit mycket läst i hemmen. Och det gäller nog också de här olika betraktelseböckerna av Luther som har funnits till alla tider. Och kanske måste bibeltrogna kristna återvända till denna praxis en gång i när framtid, om bibeltrogna pastorer och lärare inte längre finns till hands där de är. Då är Luthers skrifter en skattkista av biblisk undervisning och en säker tillflukt om all annan bibelundervisning skulle upphöra. Säg om internet skulle kapas, om alla andra böcker skulle brännas upp. Ska man ha någon Lutherbok någonstans, ska man ha bra undervisning. Vi ska nu kort se på något av det som Martin Luther skrivit och vad som nedtecknats av vad han sagt. Vi börjar med hans stridsskrifter. Och den första av dessa som jag vill nämna är den som heter Kyrkans babyloniska fångenskap. Denna skrift hör till de mest centrala skrifterna som utkom år 1520. Hör till de mest centrala skrifterna som Luther skrev överhuvudtaget. Viktigaste orsaken till att Luther skrev denna skrift var att kyrkan vägrade ge vinet åt lekfolket i nattvarden och att han själv just hade blivit bannlyst av den romerska kyrkan. med denna bakgrund lägger Luther sig ut med hela sakramentsuppfattningen i den romerska kyrkan. Han lägger sedan fram hur Bibeln lär om sakramenten och det som blir den lutherska reformationens lära om sakramenten och om kyrkan. Detta skrevs precis innan de lutherska kyrkorna bildades. Kampen mot påven hade nu kommit så långt att en reformation, den var nödvändig. De hade dragit så många slutsatser ur Bibeln, Luther och hans kollegor, att det fanns ingen återvändo längre. Det stod klart, det måste en ny kyrka till. Även om det här var ett sorts försök på att få påven att backa. Men det var som att de visste att han kom inte att backa. Det fanns ingen återvändo till den romerska kyrkans lära om kyrkan och sakramenten för Luther och hans anhängare och medhjälpare. Och här kommer några citat från den här skriften. Och det är från den första delen av den skriften som handlar om nattvarden. Och de kallar det för mässan. Och i katolska kyrkan, mässa, det är detsamma som gudstjänst med nattvard. Och det är nattvarden som är det centrala när man säger mässa. Och det här är då Luther då som har skrivit det här. Och han skriver bland annat: enligt Matteus sade inte Kristus om brödet, ät alla av det. Men han säger om bägaren, drick alla av den. Och i Markus säger han inte, ni åt alla, utan ni drack alla av den. Varje författare sätter gemenskapens märke vid bägaren, inte vid brödet. Det är som om anden förutsåg den kommande delningen att bägaren förbjöds åt några, även om Kristus ville att det skulle vara gemensamt för alla. Ni kan vara säkra på att romanisterna skulle låta oss få känna deras vrede om de fann att ordet alla pekade på brödet och inte på bägaren. De skulle inte lämna oss några kryphål, utan de skulle skrika högljudd, märka oss som kättare och döma oss som schismatiker. Men nu, när skriften är på vår sida och mot dem, då vägrar de i sin perversitet att bindas av logiken, även i dessa saker som är av Gud. De ändrar igen och trasslar ihop allt. När han säger drick alla av den, så ger han inte tillåtelse, utan han utfärdar en befallning. Det är inte alltså så att det är som en rekommendation, drick alla av den. Utan han befaller, drick alla av den. Vidare skriver han, det finns ingen tro mer accepterad i kyrkan idag, eller en med större kraft, att nattvarden är en god gärning och ett offer. Det här var då det andra missbruket som katolska kyrkan hade infört om nattvarden. De hade gjort det till ett offer som människan gör för Gud. Men Martin Luther, han opponerar mot det här och skriver: mässan eller sakramentet, det är Kristi testamente eller förbund som han lämnade att delas ut efter hans död bland de som tror på honom. Kristus, som är sanningen, sade sannerligen: detta är det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för dig. Ett testamente därför, för det första, förväntar döden till den som testamenterar. För det andra, innesluter löftet om arven. Och för det tredje, utser arvingarna. Därför, det ena omfattande ordet testamente, det förutser både Kristi inkarnation, det betyder när Gud blev människa i Jesus Kristus, det är Kristi inkarnation, och hans död. Det förutser alltså både Jesu födelse och hans död. Om, så som jag har argumenterat, det är ett löfte, så kan vi inte förbereda oss för det med några gärningar. genom användning av makt eller vid några förtjänster, men endast genom tron. Han accepterar inte först våra gärningar för så att frälsa oss. Ordet från Gud är tidigare, det är före allt annat. Tron följer efter det, det följer efter ordet, kommer efter ordet. Så efterföljer kärleken tron, och så det ger tillväxt åt varje god gärning i den ordningsföljden. Ordet kommer först, skapar tro, goda gärningar, en frukt av tron. Inte något annat än tro behövs för en rätt bruk av mässan. Och mässan bygger sannerligen på detta löfte. Man kan alltså inte göra några goda gärningar för att vara värdig att gå till nattvard. Och det är heller ingen god gärning man gör. Utan enda förberedelse är man tror på Jesu löfte. Man tror att det här har Jesus sagt. Att detta är det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för dig. Det säger Jesus. Om vi inte håller fast att mässan är Kristi löfte eller testamente som hans ord klart visar, så kommer vi att förlora hela evangeliet och all dess tröst. Vi får inte tillåta något att råda istället för dessa ord. Även inte om en ängel från himlen skulle undervisa annorlunda. Dessa ord från Kristus innehåller inget om goda gärningar eller om offer. Dessutom, Kristi exempel är på vår sida. Vid den sista nattvarden då Kristus påbörjade detta sakrament och instiftade detta testament, då offrade han inte sig själv åt Gud eller gjorde några goda gärningar för andra, utan han tog sin plats vid bordet. Han offrade detsamma testamente eller förbund till var och en efter en, och gav detsamma tecknet. Och ju närmare vår mässa efterliknar denna första mässan av alla som Kristus firade vid den sista måltiden, ju mer kristen kommer den att vara. Och det kan vara intressant att tänka på för oss just det här sista som Luther säger om nattvarden. Vad är en kristen nattvard? Det kan man fundera på. Nästa stridsskrift som är lika viktig och kanske den allra viktigaste, det är den kristna människans frihet. Tillsammans med det medföljande öppet brev till påve Leo den tionde, så var denna skrift bland Luthers sista försök på försoning med Rom. I brevet försäkrar Luther att det inte är påven som person han har angripit, utan de ogudaktiga läror och det fördärv som har omringat påvedömet. Den kristna människans frihet är en kort avhandling, dedikerad till påven som ett tecken på fred och goda förhoppningar. Och med Luthers egna ord innehåller det hela kristna livet kort sammanfattat. Det är en kort sammanfattning om det kristna livet. Och om man skulle välja ut en enda skrift som representant för innehållet och anden i Luthers tro, då skulle denna skrift, den kristna människans frihet, komma först. Man ska alltså, det kan vara bra om man vill läsa någonting av Luther, försök läs den här. Den är ganska kort att läsa. Denna skrift utgavs i november 1520. Kort tid efter brevet till tyska adeln och kyrkans babyloniska fångenskap. Och vi citerar här från inledningen till denna skrift. Luther skriver: många människor har betraktat kristen tro som något enkelt, och inte få har givit det en plats bland dygderna. De gör detta eftersom de inte har upplevt det och aldrig har smakat den starka kraften som finns i tron. Det är omöjligt att skriva väl om det eller förstå vad som har skrivits om det, med mindre man vid något tillfälle har upplevt det mod som tron ger en man när prövningar tynger ner honom. Men han som har haft även den minsta smak av det kan aldrig skriva, tala, meditera eller höra tillräckligt om det. Det är ett levande vatten som flödar fram till evigt liv, som Kristus kallade i Johannes 4:14. För mig själv, även om jag inte har en riklig tro att berömma mig av och vet hur ringa mitt förråd är, hoppas jag att jag har uppnått åtminstone en liten tro, även om jag har angripits av stora och många frestelser. Jag hoppas att jag kan diskutera det, om inte mera elegant så åtminstone mer till saken än vad de där literalisterna och subtila kverulanterna har gjort tidigare, de som inte ens har förstått vad de har skrivit, med hänvisning till kromarna. För att göra vägen enklare för de olärda, för bara dem är det jag tjänar, skall jag sätta fram följande två satser om andens frihet och träldom. Och jag kan lägga till att ni kanske känner de här satserna i en annan ordalydnad, med andra ord. Det här med en egen översättning. För det första, en kristen är en fullkomligt fri herre över alla, ingen underdånig, och en kristen är en fullkomligt plikttrogen tjänare åt alla, alla underdånig. Dessa två teser verkar motsäga varandra. Men om de skulle finnas att passa ihop, så skulle de tjäna vår sak mycket vackert. Båda är Paulus egna utsagor, som säger i 1 Korintierbrevet 9:19: fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare. Och i Romarbrevet 13:8: var inte skyldiga någon något utom i detta, att älska varandra. Kärleken är till sin natur redo att tjäna och underkasta sig den som älskas. Kristus, även om han var herre över alla, blev född av kvinna, född under lagen och därför samtidigt både en fri man och en tjänare i Guds gestalt och en tjänares gestalt. Båda samtidigt. Låt oss börja med något mera fjärran från vårt ämne, men mer uppenbart. Människan har en tvåfaldig natur, en andlig och en kroppslig. Enligt den andliga naturen, som människan kallar för själen, är han en andligt inre eller en ny människa. Enligt den kroppsliga naturen, som människan kallar för köttet, är han en köttslig, yttre eller gammal människa, om vilken aposteln skriver i 2 Korintierbrevet 4:16. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. På grund av denna kluvenhet i natur hävdar skriften motsägande saker om samma människa, eftersom dessa två män i den samma människan motsäger varandra. Köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet, enligt Galaterbrevet 5:17. Citat slut från den kristna människans frihet. Där kan jag tillägga att en komprimerad version, den verkar vara betydligt kortare än den fulla versionen av den här texten. Den finns i en lite äldre svensk översättning på logosmappen.net under Lutherböcker, tror jag. Uppbyggelse Lutherböcker. Så finns den här texten och ett par andra. Det kan ni gärna gå in och läsa om ni vill läsa lite gammal svenska. Men det är alltså en lite mer komprimerad version än det här hela versionen. Sen kommer vi till det som jag grupperade som nummer två. Luthers föreläsningar och bibelkommentarer. Och då ska vi ta upp en enda skrift här, och det är Stora Galaterbrevskommentaren. Också en väldigt viktig skrift av Luther. En av de få böcker av Luther man skulle kunna tänka sig att ha i hyllan om man hade den på sitt eget språk. Riktigt bra. Från och med år 1512 så föreläste Luther över Bibelns böcker vid universitetet i Wittenberg. Han började med att föreläsa över Saltaren, sedan fortsatte han med Galaterbrevet och med Romarbrevet. Tre gånger föreläste han över Galaterbrevet, i år 1519, 1523 och i 1531. Och det är de senare föreläsningarna som utgör grunden för den stora Galaterbrevskommentaren, ett av de få egna verk Luther själv ansåg att det var värt att bevara. Detta var på grund av deras teologiska betydelse. Alltså föreläsningarna som utgör kommentaren. I dessa föreläsningar hade han återigen hamrat ut betydelsen av rättfärdiggörelsen med förnyad kraft. Även om mycket av materialet är polemiskt, det vill säga en angripa påven i det här verket, så kommer Luthers fullt utvecklade tankar om lag och evangelium klart i fokus i denna kommentar. Medan Luther skrev en inledning till kommentaren och godkände innehållet, så kommer själva materialet från notaterna till individer som hade lyssnat till hans föreläsningar. Så det var några som hade suttit och antecknat allt han hade sagt ganska ordagrant, och sen blev det här kommentaren. Och det här är också från inledningen till Galaterbrevskommentaren. Och här finns hela Galaterbrevskommentaren i sin helhet också på logosmappen.net. Och det är också lite äldre svensk översättning som jag bara kopierat här. Vi hava företaget oss att i Herrens namn ännu en gång utlägga Pauli brev till galaterna. Icke därför att vi skulle ha för avsikt att meddela något nytt eller hittills okänt. Gud vare tack. Paulus är numera för eder hel och hållen, både känd och välkänd. Orsaken är istället, så som jag ofta inskärper, den stora och påtagliga faran att djävulen skall undanskaffa den rena läran om tron och återinföra läror om gärningar och mänskliga stadgar. Därför är det högeligen nyttigt att denna lära om tron bevaras genom att träget offentligt föreläsas och åhöras. Och även om den blir känd och grundligt inlärd, så lever likväl vår vedersakare djävulen, som ständigt går omkring och står efter att uppsluka oss. Vårt kött är också alltjämt vid liv. Slutligen tränga och trycka oss allehanda frestelser från olika håll. Därför kan denna lära aldrig tillräckligt behandlas och inpräntas. Om den ligger nere och går under, ligger samtidigt sanningens hela kännedom nere och är undergången nära. Då däremot den blomstrar, blomstrar allt gott, så som Guds fruktan, sann gudstjänst, Guds ära och säker kunskap om alla stånd och överhuvud allting. Låt oss alltså, för att icke gå fåfänga, börjar där vi slutade, enligt skriftens ord. Det här är lite intressant. Han säger enligt skriftens ord. Och så citerar han: när någon menar sig vara färdig, då är han allenast vid begynnelsen. Och var citerar han det här ifrån? David. Den vise Syraks bok. Och var står den vise Syraks bok i Bibeln? bland apokryferna. Den finns inte i de biblar vi har. Det är de där skrifter som inte inräknas i Bibeln. Luther, han var en man av sin tid. Och han höll fast vid mycket av det som kyrkofäderna hade sagt och skrivit. Han tyckte väl om de tidiga kyrkofäderna. Och han tyckte också väl om många av de här några av de här apokryfiska texterna. Och dessutom hade han vissa problem med vissa epistlar som finns i Nya testamentet. Han hade problem med Hebreerbrevet och Jakobs brev. Han var inte alls säker på om de egentligen hörde med i Bibeln. Ska man tänka på det, Martin Luther, han var ingen språkforskare. Och det här är 500 år sedan. Nu vet man mycket mer. Det har pågått mycket mer språkforskning, textforskning och så vidare när det gäller Bibeln. Så han var en man av sin tid. Och vi kan säga att Syraks vishet, den kan man säkert ha mycket nytta av att läsa. Men vi räknar inte det som Guds inspirerade och ofällbara ord. Det gör vi inte. Men de såg lite annorlunda på det på den tiden. Apokryferna hade ett större värde på Luthers tid än vad det har idag. Så han citerar från apokryferna. När någon menar sig vara färdig, då är han allenast vid begynnelsen. Syraks vishet förresten är ganska lik Ordspråksboken. Det är lite samma typ av bok, innehåller samma, nästan samma saker, samma typ av ordspråk. Men de är ändå skilda böcker. Så långt om det. Så går vi vidare till nästa, det här tredje delen som är Luthers predikningar. Förutom att Martin Luther föreläste vid universitetet i Wittenberg så predikade han regelbundet flera gånger i veckan över flera tio år. Han predikade ofta i serier över bibelböcker, så han predikade gärna genom ett evangelium eller någon gammaltestamentlig bok. Så lite varje söndag. Han predikade också över de tio buden och över grundarna i den kristna tron. Materialet i den stora katechesen bygger på just dessa systematiska predikningar om den kristna tron som Luther höll. Stora katechesen, den bygger alltså på Luthers predikningar. Sedan är hans åtta invokavit-predikningar från 1522 mycket fina. Åtta predikningar som han höll veckan före palmsöndag i 1522. Där slår han ner på det uppror som hade börjat ta form i Wittenberg när han satt på Wartburg och de tänkte göra en ordentlig revolution i Wittenberg. Så då kom Luther tillbaka och han påminner åhörarna i dessa predikningar om att det är endast Guds ord som kan åstadkomma sann och bestående förändring i Guds rike. Och hela upproret dog ut i Wittenberg. Så det var väldigt effektiva predikningar. Förutom dessa regelbundna predikningar från predikstolen skrev han också en kyrkopostilla på uppdrag av Fredrik den vise. Fredrik den vise, det var Martin Luthers beskyddare. Han såg till att ingen lade en hand på Martin Luther. Fredrik den vise, kurfursten i Sachsen. Så han skrev en kyrkopostilla och han skrev en huspostilla. Kyrkopostillan kom till efter att Luther hade varit på visitationsresor runt omkring i Sachsen och upptäckt hur inkompetenta alla prästerna var i att predika evangelium. För det som hade hänt när den romerska kyrkan hade blivit luthersk, jo, över en natt så hade alla romerska präster blivit lutherska präster. Förstås hade de inte över natten också fått all kunskap att predika evangelium. Det saknades. Så de fortsatte ju väldigt länge med sånt som de alltid hade gjort. Och det här upptäckte Luther när han reste runt på visitationsresor. Han upptäckte att de flesta inte skrev egna predikningar av prästerna runt omkring i socknen, utan de läste från någon äldre postilla. Det fanns ett par äldre så där halvevangeliska postillor som var i användning just för det här syftet, att användas som predikan i gudstjänst. En från tidigt 1500-tal och en från 1300-talet. Men de var inte rent bibliska. Det var ju mycket gammalt romersk trams i dem. Så de läste antingen någon av de här postillorna eller de läste helt enkelt enbart bibeltexterna, och sedan sade de amen. Så var man färdig för idag. Så Luther, han skrev kyrkopostillan för att ge prästerna runt omkring i kyrkorna en predikan för varje söndag i kyrkoåret. En över evangelietexterna och en över episteltexterna. Så de hade åtminstone två predikningar för varje söndag. Huspostillan, den skrev han för att den skulle användas av familjens överhuvud för att i sitt hem undervisa sin familj. Och också huspostillan finns i sin helhet på logosmappen.net. Så där kan ni gå in och läsa huspostillan. Jag tror kanske att just huspostillan har haft väldigt stor spridning på svenska. Åtminstone i Sverige, i svenska hem. Kanske också här i Österbotten. Sen har vi lite om Luthers brev. Och här har jag tagit från förordet till en bok som heter Luthers brev, som är utgivet av Arthos förlag i 2004. Där står det i det förordet. Martin Luther, han skrev flera tusen brev. Han är sig själv i sina brev. Inte den som andra anser honom vara. Adressaterna är till stor del tidevarvets yppersta. Bland dem träffar man kungar och drottningar, furstar och furstinnor, påvar och biskopar, målare, skalder och krigare. Men även många av ringa eller intet anseende, ty för de fattigas angelägenheter är han lika intresserad som för konungarikens öden. Här finner vi Gustav Vasa och Christian Tyrann, Henrik den åttonde och Fredrik den femte, Leo den tionde, Lukas Kranach och Koban Hesse. Sina flesta meddelanden har han skrivit till Spalatin. För honom berättade han allt. Många brev skrev han till sin vän Melanchthon, till Bogenhagen, Justus Jonas och andra lysande personligheter. Men han skrev också till sin hustru, till sin far, till sin mor och till sin son Hans. Vi får här se liksom själva hjärtat hos Martin Luther. Häftig, eldig och modig. Full av kraft och full av munterhet. Under ironins och löjets yta. Ett djupt allvar i synpunkt och mål. En man öppen för livets gudomliga betydelse. Detta är en sida. I motsats härtill står en annan sida av hans liv. En vidhjärtat ömsinthet och medlidsamhet. Kärlek till fader, moder, hustru och barn. En naturlighet, en lekfullhet, en glädje över roande och vackra saker. Vilket visar hur denne jätte i strid hade i grunden ett barns hjärta. Här kommer några utvalda citat som visar vem var Martin Luther. Ni ska veta det här, att Martin Luther, han hade sin hustru mycket kär. Han upphöjer sin hustru väldigt mycket. Han använder mycket ironi och han har väldigt mycket humor. Så hoppas ingen tar sig nära av det Martin Luther skrev. Han flyttade till Spalatin i augusti 1517, skrev han. Spalatin skulle komma på besök. Och Luther skickar ett kort meddelande just innan de ska komma från klostret där han själv hade varit. Laga att ni tar med vin åt oss, ty ni vet ju att ni kommer från hovet till klostret, inte från klostret till hovet, brodern Martin Luther. Han tyckte om gott vin, Martin Luther. Sen skriver han till en Mikael von der Strassen oktober 1523. Kan man tänka sig det här? Fint att säga på det här viset. Hälsa ert kära revben, parentes hustru. Vad menar han med det? Visst förstår vi vad han menar. Kvinnan skapades av Adams revben. Så han tar det för allt det är värt, Martin Luther, och han använder det. Hälsa nu er kära revben. Och det verkar som det måste vara någonting han har gått och tänkt på den där hösten. Just det där. Så ett par månader senare så skriver han till en som heter Nikolaus Gerbel. Lev väl med ert revben och kött. Så är Martin Luther. Lite par år senare, 1529 november, skriver han till en Fredrik Musonius. Många hälsningar från min käte, som är herre i huset. Hälsa er hustru, som kan bli er herre också. Så Martin Luther, han visste vad som gällde. Han visste var skåpet stod någonstans. Vem som var herre i huset. Så han kändes inte för det. Luther skriver till en Jakob Probst i oktober 1942. Det här var just efter hans dotter Elisabeth hade dött. Hon blev 12 eller 13 år gammal. Två av Luthers sex barn dog i ung ålder. Han skriver: min lilla dotter Lenischen har blivit tagen från mig och har gått till den himmelska fadern. Hon har inslumrat i full tro på Kristus. Jag har blivit herre över faders smärtan i hjärtat, dock blott därigenom att jag knotade och grälade på döden. Så har vreden lindrat mina tårar. Jag hade henne mycket kär. Men döden skall på den yttersta dagen få sin vedergällning tillsammans med honom som fört den in i världen. Lev väl och be för mig. Min käte hälsar er, dock med suckar och tårfyllda ögon. Er Martinus Luther, doktor. Så Martin Luther, han skrev ibland jättelånga brev till folk och människor över hela Europa i princip. Ibland skrev han korta meddelanden till de som han hade när sig. Det blev lite som att man skickat meddelanden på mobilen idag i vår tid. Skickat sms eller WhatsApp eller alla de här andra korta meddelanden. Sista meddelanden att de ska ut och resa, vill säga någonting när de har kommit fram. Ibland skriver Luther när han är på något ställe på någon resa, skriver en korta meddelanden hem till Wittenberg. Här har vi jättetråkigt, det finns ingenting att göra, vi längtar hem. Sån här meddelanden finns av Martin Luther. Och ibland skriver han också sån här typ av brev som det sista, där han visar hur kärleksfull han är och hur hjärtlig han är. Och ja, man får ett väldigt djupt inblick i Luthers personlighet när man läser hans brev. Det finns ett väldigt djup i Martin Luther. Han kan vara väldigt humoristisk. Han kan också vara väldigt melankolisk. Så det är, vill man läsa inte tunga saker men lätta saker om Martin Luther, så ska man ta leta upp några så här citater från brev eller bordsamtal som finns överallt. Det kan vara roligt att läsa lite sånt av Martin Luther. Och helt till sist, bara för att ha sagt det, så ska vi säga om nummer 5, Luthers bordsamtal. Och det är kanske just i bordsamtalen där finns de här riktiga guldkornen av Martin Luther. Som de har sagt efter de har druckit några öl, och då klart då pratar de väldigt fritt. Och han pratar utgångspunkten väldigt fritt. Så man kan tänka sig att Martin Luther just i bordsamtalen, då är han fri och öppen med sina närmaste vänner hos sig. Och så är det då någon som har suttit och skrivit ner allt han har sagt, och så har de publicerat det efteråt. Luthers bordsamtal. Ena S:et där ska flyttas efter Luther. Så Luthers bordsamtal. är nedteckningar av det som blivit yttrat och sagt över matbordet hemma hos Martin Luther i Wittenberg. Han hade ofta studenter boende hos sig i sitt stora hus, och dessa nedtecknade Luthers kommentarer och anekdoter över matbordet. Tillsammans med alla hans andra skrifter utgör bordsamtalen en nästan outtömlig källa av Luthers citat, där han har yttrat sig i princip om allt som rör sig mellan himmel och helvete. Vilket är helt sant, eftersom det är det just vad han har gjort. Han har yttrat sig i princip om allt möjligt. Så får man ta det för det är värt när man läser det. Martin Luther, han var inte inspirerad av Gud. Han var inte inspirerad i den mening att hans ord var Guds ord. Men han sa det mycket som är inspirerande att läsa, som man kan skratta av och som man kan gråta av. Och han hade en enorm bibelkunskap, vilket är orsaken till att vi tycker så om mycket av det han har skrivit och vi värdsätter det så högt. Han hade en enorm bibelkunskap, insikt i skriften, och han var modig, han var tapper. Han vågade ta en massa strider för den goda sakens skull. Strider som vi då slipper ta i vår tid. Men vi kanske måste ta andra strider. Kanske måste vi repetera några av de strider Luther tog i sin tid. Men han tog åtminstone massa strider med övermakten, med den stora kyrkan, stora mäktiga kyrkan, påvekyrkan. Han har gått före som en god förebild. Vad som är viktigt i livet? Jo, evangeliet är det viktigaste. Och han var villig att offra allt, precis allt för evangeliet. Och det här går igen av mycket av det som han har sagt och skrivit. Hans bibelkunskap och saken, den viktiga saken för Martin Luther, evangeliet. Och han framhåller det hela tiden, regelbundet. Att det viktiga är frälsningen i Jesus Kristus av nåden alena. Och det är det vi ska minnas Martin Luther för. Och det är därför det är intressant och också viktigt att känna till någonting, åtminstone av Martin Luther. Eftersom det är på honom, på hans axlar, som folkkyrkorna är byggda i Europa. Lutherska folkkyrkorna i Norden, finska folkkyrkorna. Kyrkan är byggd på hans axlar, om skriften alena, nåden alena och tron alena. Sen måste vi i vår tid kolla. Stämmer det fortfarande än idag? Är kyrkan idag fortfarande en luthersk kyrka i ordets egentliga betydelse? Vad är en luthersk kyrka? Är det fortfarande skriften alena som är källan vi går till för att avgöra frågor i lära och liv? Så kanske måste man i vår tid ta vissa strider om igen, som Luther gjorde. Han bröt med sin moderkyrka. Det kan vara dags att göra det igen i vår tid. Men det här var alltså Luthers skrifter. Det var 6 sidor mot 80 000, så försökte komprimera det. Men ni kan gå och titta på logosmappen.net. Där finns åtminstone några skrifter av Martin Luther som ni kan läsa. Så om inte annars hoppas jag att ni kan hitta någon glädje eller lite nöje av att läsa någonting av Martin Luther.